With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Välkommen till En svensk tiger som idag ska handla om neutralitet. Neutralitet som ett historiskt begrepp och också in i nutiden. Hej Ola Larsmo!
God eftermiddag, Henrik.
Du har lite ont i huvudet idag.
Ja, alltså det är ju tur att det här är radio och inte tv, för jag har ett extra horn.
Du har fått en bula, du slog i huvudet på tåget.
Ja, det var en ordentlig smäll, men jag tänker prata på ändå.
Ja, jag mår bra i alla fall.
Gott så.
Ja, i god form. Idag hälsar vi välkommen till professor Leos Müller vid Stockholms universitet. Välkommen.
Tack.
Du har precis purfärsk bok utgiven på Routledge, inga dåliga grejer. Themes in World History-serien, Neutralitet i världshistorien, Neutrality in World History, din splitternya bok alltså.
Ja, det stämmer. Det kom ut bara för någon vecka sedan.
Hur länge har du jobbat med den?
Hur länge?
Ja.
Ja, kanske ett och ett halvt år. Jo, den är ganska kort, så den sammanfattar rätt mycket av forskning som har ut tidigare.
Den är ungefär 200 sidor.
Ja.
Så, ja. Neutraliteten är, skriver du, är en del av den svenska nationella identiteten. Och det känner vi ju igen, alla som bor i Sverige. Att Sverige är neutralt. Men är det här liksom någonting bra? Är det moraliskt eller är det tvärtom antimoraliskt? Att man inte tar sida i en konflikt? Det är någonting som debatteras väldigt mycket i den dagliga debatten. Det finns starka röster i Sverige idag som hävdar att vi ska överge neutraliteten som koncept och istället alliera oss med NATO framförallt. Menar man liksom att vi måste ta ställning, vi måste våga välja sida när nu liksom världen är utmanad av onda krafter. Och det här skriver du i din bok är ett väldigt, väldigt gammalt tema. Du täcker neutraliteten ungefär under 500 år i din bok, är det korrekt?
Ja, det stämmer. Jag försöker följa neutralitetens utveckling ungefär från 1500 till idag. Och man kan säga att den traditionella uppfattningen om neutralitet, som ni säkert känner till, är liksom det ganska modernt fenomen. Man förknippar det framförallt med 1900-talet, med andra världskriget, kalla kriget, och så går man lite tillbaka. Men jag tror att i de flesta översiktsverk om svensk historia i alla fall så sätter man början på den svenska neutraliteten till kanske Karl Johans tid 1815 eller i alla fall början av 1800-talet. Och jag försöker driva tes att om vi vill förstå neutralitetshistoria korrekt, rätt, så måste vi gå mycket längre tillbaka i tiden. Och jag försöker argumentera att det är 1500-1600-talet som är centrala för att förstå vad det faktiskt är och hur det kan användas i olika sammanhang.
Och det här kallar ju då historiker för tidig modern tid. Efter 1500 kan man väl sammanfatta det.
Ja, precis. Det är min poäng.
Ja, dryga 500 år tillbaka. Ola, du har ju liksom jobbat med neutraliteten också som moralsk begrepp. När du har också läst nu Leos bok här, har du några så här, när vi då tar oss tillbaka 500 år, har du några så här reflektioner om om början av detta tidmoderniteten.
Jag tycker det är jätteintressant det som Leo säger, att det här är en sån lång historisk rörelse som vi alltså kanske då befinner oss i slutänden av för Sveriges del. En del vill se det så, eller också är det så att de här politiska redskapen och begreppen är så djupt förankrade att de är svåra att lyfta ut. Det jag också tyckte var väldigt spännande, och det ska jag be att få återkomma till lite senare, det är just det här med det som vi kallar för det långa 1800-talet, alltså hur det i sin tur formas av ett väldigt intrikat politiskt system där neutraliteten är en väldigt viktig del. Men då är vi redan några hundra år fram i tiden, så vi ska väl börja där tillbaka i 1500-talet och fundera över hur det här tar sin början.
Ja, då kan man ändå tänka sig att vara lyssnare så här, tid, modern tid, men vad är egentligen tid, modernitet och sånt där? Du förknippar det här, liksom. Du spår det här i alla fall tillbaka då till 1500-talet. Och, vad är det som händer, kan man säga, som gör att neutraliteten uppstår som någonting som du vill beskriva?
Jag tycker att det är som att central för framväxten av neutralitet som möjlig politik, är helt enkelt den suveräna staten. Och den suveräna staten på ett sätt så... Det finns väldigt enkelt sätt att säga att det börjar med det västfaliska freden efter territoriella kriget 1648. Men egentligen process i vilken suveräna stater växer fram, det tycker jag är någonting som förknippar med hela tidigt moderna perioden. Det vill säga 1500- och tidigt 1600-tal, där inte minst Sverige är ett perfekt exempel på ett sån suverän stat. Det som kännetecknar av den här utvecklingen skulle jag också säga är att stater börjar uppfatta varandra som jämlika enheter. Alltså att det finns en uppfattning om att om man går i ett krig så innebär det att man går i ett krig mot en annan stat. Men om vi tittar på medeltiden så handlar det inte om krig mellan stater, utan konflikter har snarare karaktär av uppror, brutna löften, lojaliteten och liknande. Så det är väldigt viktigt, tycker jag, skillnad. Så det här också betyder att krigets karaktär förändras under 1500- och 1600-talet. Att krig börjar definieras som ett krig mellan två suveräna stater, och det öppnar för neutralitet. För innan det så var det helt enkelt omöjligt att stå utanför om det handlade om lojalitet. Till exempel till en feudal här eller så. Medan systemet självständiga suveräna staten, den innebär att en stat kan bli neutral. Ja.
Så då har vi konflikter, och du nämner ju då 30-åriga kriget som är då en enorm konflikt. Och det, man häpnar ju samtidigt över liksom hur lång den här drar ut, och att det är liksom en väldigt stor konflikt som inbegriper. Och västfaliska freden, det västfaliska systemet, historiker har en liksom tendens att liksom känna att det här känner ju alla till, vad det västfaliska systemet är för någonting. Men vad är då detta, om vi då ser det som en viktig händelse ändå, liksom det med självständiga eller alltså, suveräna stater, hur kan man då förklara liksom det här med de här staterna och neutralitetsbegreppet?
Alltså, när vi talar om den västfaliska statssystemet så menar vi egentligen det moderna internationella systemet som växer fram, som sagt, på 1500-1600-talet, där vi har ett antal stater som förhåller sig till varandra som jämlika, som suveräna, alltså där man erkänner andras rättigheter. Man också erkänner till exempel att det finns rätt som gäller på ett statsterritorium. Och jag tycker också att den här statsuppfattningen, alltså den här uppfattningen om hur relationer mellan stater fungerar och hur internationella statssystem fungerar, den är på många sätt det vi har idag. Ja. Jag är också medveten om att det finns en lång diskussion, och det finns väldigt mycket kritik mot den uppfattningen om att liksom vår egen system, stater, de som representeras idag i Förenta nationerna, att det fötts 1648. Men i grund och botten så tycker jag det är ganska bra sätt att förstå hur vår internationella system vuxit fram och hur det fungerar. Eller hur stater förhåller sig till varandra. Hur internationella relationer fungerar.
Hur, och vad är då neutralitet ur det här perspektivet?
I det här perspektivet, neutralitet helt enkelt innebär tredje ståndpunkt i en konflikt mellan två stater. Så vi kan säga att neutralitet i den legala meningen inte finns utanför krig. Vi måste ha konflikt mellan två stater. Och ja, man helt enkelt en tredje part som avstår från att delta i det här kriget är neutralt. Det här också, man ska liksom utveckla det här lite grann för att lyfta fram det med suveränitet. Så det här innebär att om vi har inbördeskonflikter, exempelvis amerikanska frihetskriget eller andra konflikter alltså som handlar om självständighetskamp i ett land, där en stat inte kan riktigt förklara sig neutral, därför att det inte handlar om konflikt mellan två neutrala stater. Och det här tycker jag är väldigt viktigt för hur vi förstår neutralitet idag. För mellanstatliga konflikter blir allt mindre vanliga. Mm-hmm. Och då vi har de konflikter vi ser i Syrien, i Irak, i Jemen, de har ofta karaktär av inbördesstrider. Och det är... Ja, det är väldigt svårt att vara neutral i en sån konflikt, för det innebär att man tar egentligen ställning för att okej, här har vi två suveräna parter som står mot varandra.
Mm, just det.
Den svenska formuleringen i det här sammanhanget är väl att man säger att man är alliansfri i fred syftande till neutralitet i krig. Så att neutralitet är ett begrepp vi förknippar med krigföring helt enkelt.
Mm. Det gäller endast i kriget. Ja.
Och du skiljer noga då på maritim neutralitet och på landneutralitet. Och du är ju också maritimhistoriker, eller hur? Och du försöker också då dra en lans här för att det här med maritima neutraliteten har varit viktigare under tidig modern tid i alla fall. Vad är maritim neutralitet för någon?
Såklart, det här är argument som jag driver som maritimhistoriker. Och jag kan säga att jag kom till den här frågan om tidigt modern neutralitet just utifrån ett maritimt perspektiv när jag började studera hur sjöfart under neutrala flaggor fungerar. Ja. Och man kan säga att det innebär helt enkelt att vi har fartyg som under neutrala flaggor som bedriver handel antingen med de krigande, mellan de krigande eller till andra neutrala parter. Och det här är praxis, man kan säga maritim praxis, som är väl etablerat i Medelhavet långt tillbaka i tiden. Och också den här praxisen liksom sprids under 1500-1600-talet till norra Europa och egentligen till Atlanten, Indiska oceanen och så vidare. Och eftersom det är praxis så är det mycket så den är reell, ja. Den här neutraliteten i maritim kontext helt enkelt fungerar. Om vi tittar på neutralitet i territoriella konflikter, ja, så den är mycket mer svår att faktiskt upprätthålla. Ja. Och det är inte minst 30-åriga kriget ett utmärkt exempel på detta. Ja. Det finns stater som försöker förklara sig neutrala i olika konflikter, men det funkar helt enkelt inte. De kan inte upprätthålla neutralitet. Till chefs så kan man göra det. Det tycker jag är den stora skillnaden. Sen, det som är också viktigt när jag vill lyfta fram det här med maritim neutralitet är att det kan utnyttjas ekonomiskt. Ja. Och det är mycket omfattande och jag tycker också ekonomiskt betydande aspekt, ja, av det hela. Om vi tittar på 1600-1700-talen så sjöfart under neutrala flaggor är helt enkelt viktigt för hur den europeiska men också globala handeln fungerar.
Då kommer vi in på ett av incitamenten till neutralitet. Varför är man neutral?
Ekonomiska.
Och här har vi då ett fält och det är det ekonomiska. Det går helt enkelt att tjäna pengar på att vara neutral. Frankrike och England är i krig och då kan Sverige åka dit och åka till England och sälja te till exempel.
Till exempel.
Och det här är ju någonting som diskuteras fortsatt. Man diskuterar mycket liksom, den ekonomiska delarna av Sveriges neutralitet under andra världskriget. Men om vi nu skippar andra världskriget, så man kan bli rik på att vara neutral.
Mm. Ja, det stämmer. Ja. Och så var det som sagt under den tidigt moderna tiden. Ja. Det som är ganska intressant liksom när jag studerade det här utifrån det maritima perspektivet och började med Sverige och Danmark som följer exakt samma strategi redan i slutet av 1600-talet. Men sen visade det sig att USA är också en sån där maritimt neutral. Så om vi tittar på USAs agerande under franska revolutionskrigen och Napoleonkrigen 1790-talet och efter 1800, så växer USA som en sjöfarande nation. Och då talar vi alltså om sjöfart under neutrala flaggor. Samtidigt som Sverige och Danmark så småningom alltså hamnar, ja, ni vet hur det gick ju under Napoleonkrigen.
I det neutrala facket så småningom.
Ja, så neutraliteten funkar under några år i svensk och dansk fall, men 1807-1809 så är det slut.
Ja.
Vilket också tycker jag är ganska typiskt för liksom när vi tittar på neutraliteten, att ofta hamnar vi i en situation då vi slutar uppfatta neutralitet som realistisk politik.
Men om man stannar vid själva begreppet bara och tittar på det, så när blir det här ett statsrättsligt begrepp? Alltså när kan man hävda neutralitet i ett dokument?
Mm. Det här är en svår fråga som har egentligen att göra med den rättsliga ställningen, neutralitet. Och egentligen i rättslig mening så definieras neutralas rättigheter väldigt sent. Det är under Haag-konventionen 1899 och 1907. Men jag tycker att begreppet neutralitet är så pass tätt sammanlänkat med folkrättens utveckling att man kan faktiskt gå liksom längre tillbaka än till 1899 och se hur neutralitet och folkrätten liksom växer ihop samtidigt. Ja, definitivt från mitten av 1800-talet. Mm. Då brukar man lyfta fram att folkrätten växer fram som en väldigt stark argument i internationella relationer. Juristernas guldålder. Ja.
Och då kallar du 1800-talet för neutralitetens stora århundrade i din nya bok. Man tänker ju mer på 1900-talet så automatiskt i huvudet. Men vad är din argumentation om 1800-talet?
Alltså den hänger starkt som man just den här framväxten av folkrätten och uppfattningen om jurister som bättre än politiker. Och den delen av boken, den bygger jag på en holländsk historiker som heter Marcia Abbenheisio som skrev om 1800-talet just om neutralitetens, neutralernas århundrade. Och hon lyfter fram att det är egentligen i samverkan mellan det system, internationella system som formas i samband med Wienkongressen, då talar vi alltså om slutet av Napoleonkrigen 1815, där vi har ett antal stormakter som bestämmer sig. Ja, nu kan vi inte liksom föra politik på samma krig, internationella relationer på samma sätt som vi gjorde på 1700-talet. Vi måste skapa en mer stabilt, fredlig system. Och en del av det de kommer överens är att de definierar vissa länder som neutrala. Så 1815 så garanterar man från stormakternas sida, från Storbritanniens, Frankrikes, Preussens, Rysslands sida, så garanterar man Schweiz neutralitet. Och det gör man också när det gäller Belgien, ja, efter 1830 när Belgien blir självständigt. Så att vi har två neutrala stater som garanteras neutralitet ovanifrån från stormakternas sida. Så har aldrig varit tidigare. Och de här två neutrala staterna sen fungerar alltså som plattformer för 1800-talets internationalism. Ja.
Det är ingen slump liksom att Schweiz är det stora neutrala landet. Ja. Och även att många internationella institutioner ligger i Belgien. Mm.
Och det är alltså en del av det här argumentet för 1800-talet som neutralitetets storhetstid, det här just hur Wienkongresssystemet fungerar. Mm. Ja. Och det andra argumentet är framväxten av folkrätten från mitten av 1800-talet, inte minst i samband med Krimkriget, som jag lyfter fram som väldigt intressant och viktigt, och amerikanska inbördeskriget också faktiskt, som hade väldigt intressant maritim bit.
Men om vi stannar bara i Wienkongressen ett tag, för jag tror vi kanske ska förklara det lite för lyssnarna. Det är en väldigt viktig händelse. Du skriver i din bok att ett syfte med denna kongress är då förstås att skapa ett fungerande internationellt system. Men man vill också motverka effekterna av franska revolutionen och Napoleontiden. Va?
Ja,
så att i någon mening så vill man rekonstruera ett gammalt Europa, men istället så skapar man ett nytt.
Mm.
Det där är lite spännande.
Ja, det är det paradoxala med Wienkongressen. Att å ena sidan så får vi reproduktion av ancien regim. Ja, vi får monarkier. Å andra sidan så skapar man ett helt nytt system hur stormakterna förhåller sig till varandra på ett fredligt sätt. Det finns vissa, inte minst statsvetare, som säger att vi lever fortfarande i skuggan av Wienkongressen. Ja, just därför att det var så viktigt förändring.
Så om man följer din bok och din holländska kollega så verkar du ligga mycket i detta. Så att det är ett system som byggs upp. Mm. Och det där tycker jag som sagt är spännande. Att man tror att man ska återskapa något gammalt men bygger i själva verket alltså något nytt.
Ja.
Och det som också är spännande med Wienkongressen tycker jag, det är det här systemet av inbördesberoenden, att man försöker skapa nästan juridiska låsningar som ska hålla länderna i schack så att det, för att undvika storkrig. Och det där är en fullkomligt modern tanke. Mm.
Och man kan också säga att när det gäller 1800-talet så fungerar det faktiskt ganska väl. Jo. I jämförelse med 1700-talet eller inte minst med 1900-talet så är faktiskt 1800-talet ganska fredligt. Ja. Jag vill inte säga helt förrättligt.
Nej.
Men de konflikter vi har är mycket mindre, mycket mer begränsade. Ofta är det, och det beror just på att istället för allianssystem så har vi kongresssystem där stormakterna förklarar sig neutrala i de mindre konflikterna. Vi har helt enkelt ett system som fungerar ganska, ganska väl.
Det kom in lite på det andra incitamentet då till varför neutralitet, och då handlar det om stormaktspolitik, och då har du pratat om att man pacificerar regioner genom att till exempel en del av liksom Europas karta är liksom betraktad neutralitet, så behöver man inte som stormakt bygga upp maktresurser just om regionerna, det vill säga att neutrala stater kan liksom agera nedkylande i potentiella stormaktskonflikter. Kan du berätta mer om det?
Ja, exakt. Alltså så funkar det. Det finns ett antal problemområden som sagt omvandlas till neutraliserade zoner och får det här status som neutrala stater. Det har vi i Europa redan nämnt när det gäller Belgien och Schweiz. Men det kan också finnas städer, Krakow efter 1815. Det kan också finnas viktiga vattenvägar som neutraliseras på det här sättet. Ja. Så det är väldigt viktigt argument.
Och kanske Norden också?
Ja, alltså när det gäller Norden, jag skulle nog säga så här att när vi talar om neutralitet under neutraler under 1800-talet, så vi kan skilja på tre olika typer av neutraler. Det första, det är de här garanterade neutralerna. Det är Schweiz och Belgien, Luxemburg utgör perfekta exempel. Sen hade vi de långsiktiga neutralerna som förklarar sig själva neutral. Där skulle jag nog säga att skandinaviska länder är väldigt bra exempel. Danmark och Sverige, men exempelvis USA också agerar på det här sättet. Och det är staten som ligger lite i periferin. Så där finns inte de här konfliktzonerna som vi kan se i Schweiz eller framförallt i Belgien och Nederländerna. Och sen talar man om kortsiktiga neutraler. Och det kan vara stormakter som förklarar sig neutrala när en konflikt bryter ut. Jag tänker på Krimkriget. Ja. Det stora kriget mellan Ryssland å ena sidan och Frankrike, Storbritannien och Ottomanska riket på den andra sidan. det förklarar sig Österrike, ja, neutralt. Ja,
så då har vi två, hittills har vi två incitament till neutralitet. Det ena är att man kan bli rik på att vara neutral, man kan handla med krigförande stater och röra sig på. Det, havet är fritt och där ska man liksom kunna röra sig. Maritim handel. Och sen har vi då det här att det ligger i stormaktens intresse att vissa zoner blir då pacificerade. Och där kan man ju då tolka till exempel Sverige under andra världskriget, om vi går händelserna lite i förväg nu ändå, och Sverige under kalla kriget, att man liksom, genom att man hade den stora feta neutrala zonen med de krigförande, så kunde man liksom, det var inte alls samma konfliktstämning i Sverige som det var i Berlin, till exempel med Öst- och Västberlin, till exempel, där var det men Sverige var då, och Finland också för den var liksom ett neutralt block i mitten. Sen har vi det här då med moralen. Och du påpekar i din bok att den här moraliska dimensionen, jag tror att det har en längre historia än vad man kanske tror. Du citerar till och med antikens Grekland här, eller hur?
Man brukar hamna där i antikens Grekland.
Jag försöker översätta det här till svenska. Men det finns de starka staterna gör vad de kan och de svaga gör vad de måste. Liksom och, sådär. Och då är liksom, finns den neutrala staten där som liksom en svaghetssymbol på något sätt. Och då har man då antingen att liksom, det kriget är mellan det onda och det goda. Och genom att du är neutral så vågar inte du stå upp för det goda. Din fegis. Det är liksom det ena. Och den andra synsättet är liksom att vi tror på freden och vi tror inte på kriget som metod och därför ställer vi oss utanför den här väpnande konflikten, och neutralitet är då istället en symbol för det goda. Det här förknippade jag då väldigt mycket med 1900-talet, men nu menar att det här har då den här konflikten i moralen hos neutralitet.
Det tycker jag går väldigt långt tillbaka i tiden, framförallt under medeltiden så växte det fram det här begreppet det rättfärdiga kriget, bellum justum. Och ett rättfärdigt krig kan då inte bli neutralt, vilket också är det som gör neutralitet omöjligt under lång del av historien. Men en aspekt av den här omvandlingen av krig mellan suveräna stater är att krigen blir mindre moraliska. Det är svårt, vi kan säga så här, på 1500-talet när vi har religiösa krig, då kan man fortfarande argumentera att ja, det här kriget är rättfärdigt. För man står liksom på rätt sida.
Guds sida.
Guds sida.
Som är bägge sidor.
Det går fortfarande att använda under 30-åriga kriget. Men sen, under andra delen av 30-åriga kriget, nu när Frankrike börjar kriga tillsammans med Sverige, så blir det inte riktigt så.
Frankrike är katolsk, Sverige
är protestantiskt. Ja, Frankrike är katolsk, Sverige är protestantiskt. Så att jag skulle nog säga att krigets karaktär förändras. Och den förändras just i samband med den västfaliska freden. Så om vi tittar på konflikter under andra halvan av 1600- och 1700-talet, de har inte den här moraliska laddningen. Och så är det nog också under många krig under 1800-talet. När ni tänker på konflikt till exempel mellan Preussen och Österrike, eller jag nämnde Krimkriget, vem är god och vem är ont i de här krigen? Även när det gäller första världskriget så tycker jag det är mycket mer komplicerat. Sen när vi kommer till andra världskriget, kriget mot terror, då är det omöjligt att vara neutral.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad.
Ett krig som du nämnde bara i förbifarten förut, där det här just ställs lite på sin spets och som du är inne på i boken, det amerikanska inbördeskriget. Där det är väldigt viktigt för egentligen bägge krigförande parter att manipulera England på olika sätt. Där de dock lyckas hålla England utanför och ta ställning i kriget. Jag tycker det är lite spännande eftersom det är ett krig som vi i ur vårt perspektiv ändå ser som ett krig mellan det rättfärdiga och det orättfärdiga.
Mm, ja. Alltså inbördeskriget i USA, amerikanska inbördeskriget är också väldigt intressant på så sätt att det hade den här moraliska laddningen. Men det finns också väldigt starka ekonomiska intressen, ja, inte minst från Englands sida. Och det är också det inbördeskrig, vilket innebär att staterna inte borde förklara sig neutrala i det. Men de gör det därför att de har ekonomiska intressen. Så det finns ett antal stater, inte minst i Latinamerika, alltså, som förklarar sig neutrala i kriget och därmed de facto känner de sitt staterna.
Det är en viktig aspekt av det där som kanske inte ska förlora sig är ju kopplingen mellan alltså, amerikanska inbördeskriget och textilindustrin, alltså just, behovet av råvaror i form av bomull och så vidare.
Och vi kanske också ska uttala då att det som du kanske menar då med den moraliska godheten så att säga, så nordstaten är slaveri.
Ja, det utvecklar sig till ett krig mot slaveriet. Det är inte det från början, men
där
det blir
man då ser
det.
Att, ja, Storbritannien är ju väldigt pro-sydstaterna som har förstått det, liksom, att man menar att det finns ett hot här från att man ska börja se människor som jämlika, alltså slaveriet och Storbritannien graviterar väl åt sydstaterna, eller är det fel?
Det finns det stora, man kan säga Storbritannien är väldigt klovet. För andra sidan, när det är liberala ideal, antislaverirörelse, demokrati, så är man väldigt pro-nordsidan. Men samtidigt har man väldigt starka ekonomiska intressen. Man är beroende av bomull från sydsidan.
Då börjar vi nosa på 1900-talet då.
Så till smått.
Slut så kommer det dit. Och Ola, du ser ut som en löpare som står i startblocken här nästan och så vidare.
Ja, jag tänkte bara säga att det som jag själv tycker är så spännande är då den här, ska vi kalla för civilisatoriska idén som ni är inne på, liksom, att man då under lång tid under 1800-talet har den här tanken att krig ska undvikas och man ska lösa detta i skiljedomar, alltså i internationella domstolar. Det är också här idén som om en så att säga, internationell domstol för biliga konflikter dyker upp, som ju också spelar en viss roll i nordisk historia. Mm. Den där idén är ju charmerande. Och idag kanske vi skulle uppfatta den som aningen orealistisk, men under en tid så spelar den en väldigt stor politisk roll.
Alltså säkerhetspolitik som juridik?
Ja, att man liksom, man har inte krig, man åker till domstolen i Haag och förhandlar. Va?
Som man då gör, till exempel Ålandsfrågan under 1900-talet. Med,
jag tänkte be dig att berätta just om Ålandsfrågan, för det kom, då kommer vi nära vår egna kust.
Jag ska inte ge mig på Ålandsfrågan. Jag tänkte faktiskt gå tillbaka till mitten av 1800-talet och ta upp det här med folkrätten och hur folkrätten växer fram. Och att det finns så stor tilltro till rättens möjligheter, men också det vill säga juristernas möjligheter att styra internationella relationer på ett fredligt sätt. Det finns en finsk rättshistoriker som heter, vad heter han nu? Martti Koskeniemi, ja, som skrev en bok Gentle Civilizer of Nations. Och Gentle Civilizer of Nations för honom, det är just folkrätten. Ja. Och den här tron, tilltron att folkrätten kan läsa internationella konflikten, den finns i, den institutionaliseras i ett antal, till exempel internationella domstolar, i kongresser, i fredsrörelsen, alltså i internationalism, som är faktiskt väldigt stark, mycket starkare än vi tror och förstår idag. Som är så starkt i slutet av 18 och också början av 1900-talet. Och det här kulminerar med Haag-konferenserna 1899 och 1920 som kombinerar de här två krafterna. Man kan säga det ena folkliga, den här folkliga internationalismen, men också den statliga, där man försöker helt enkelt implementera vissa regelverk. Så det är både statsmän, jurister och de här fredsrörelserna som deltar. Sen resultatet blir kanske inte så mycket som man tror, men man ändå etablerar vissa regler, till exempel hur kriget ska föras, vad är de neutralas rättigheter och kanske framförallt skyldigheter.
Då tar jag tjuren med hornen här.
Gör du det?
Ja. 1900-talet. Första världskriget är ett krig där som inte utkristalliserar sig liksom onda mot det goda.
Och men man gör ju det i tiden, man ser liksom, man det så. Alltså
att... Sveriges neutralitet, man försöker ju hålla strikt neutralitet, vilket leder till nästan hungerstöd, eller leder till hungerstöd i Sverige, bland annat, beroende på hur man ser det. Och så kommer då andra världskriget. Ett krig som i början uppfattas som en traditionell stormaktskonflikt i Sverige, och man ska då vara neutralt. Men UD skriver också att de folkrättsliga reglerna är att betrakta som förfallna, och vi kommer inte kunna upprätthålla någon strikt neutralitet. Vi måste vara böjliga, vi måste liksom anpassa oss till krigets verklighet. Men så utvecklas kriget till liksom en uppfattning om det goda mot det onda. Och den här liksom juridiska, kan man kalla det för det, tanken på neutralitet förändras i grunden under 1900-tals gång. Och under kalla kriget sen så är det väldigt många i alla fall som uppfattar neutralitet som ett moraliskt ställningstagande, men som också kritiseras som ett antimoraliskt ställningstagande. Hur kommer det att neutralitet blir så oerhört moraliskt laddat under 1900-talet?
Alltså, dels så kan vi säga att många neutrala stater misslyckas. Det är framförallt andra världskrigets, man kan säga, fel. Ja. Så det visar sig att det inte fungerar. Ja. Det tycker jag är väldigt viktigt förklaring om vi tittar på den förändrade situationen i Danmark, Norge och inte minst Beneluxländerna. För det är Danmark och Nederländerna som de traditionella gamla neutralerna. Det är en förklaring. Den andra förklaringen tycker jag är att vi ser krig allt mer som med de här medeltida ögonen av rättfärdigt krig. Ja. Och det går inte att behålla neutralitet, ja, och samtidigt tro att man kan agera moraliskt och så. Så att jag tror att det är kanske den viktigaste förklaringen, att synen på neutralitet med tanke på de konflikter vi har sett och hur de här konflikterna tolkas och uppfattas i moralisk mening blir svårt. Ja. Sen, jag tycker inte man ska liksom överdriva detta, för exempelvis när vi tänker på kalla kriget, ja, så vi har alliansfria rörelsen som helt enkelt tycker, ja, men det här är stormakternas krig, det vill vi inte ha någonting med att göra. Och det är väldigt många länder som ställer sig utanför. De är inte neutrala i rättslig mening som Sverige eller Schweiz, ja, men de ställer sig väldigt tydligt utanför.
Ola, du är ju intresserad av moral och historia. Om man ska... alltså, hur skulle du kunna liksom resonera kring hur liksom moralen och neutraliteten utifrån 1900-talet?
Jag tänkte nog i så fall be att få formulera det som en fråga till Leos utifrån...
Nej, ta det du.
Ja, fast vi kommer att hamna i Leos bok ändå, för det är vår utgångspunkt för diskussionen. Och jag tänker just på det här, om vi ska börja prata om moralens kollaps under 1900-talet kring neutralitetsbegreppet, så vill jag nog ändå gå tillbaka till första världskriget och höra en kommentar från dig om det här. Jag har intresserat mig väldigt mycket då för just hungersnöden 1917, de så kallade hungerkravallerna, som jag höll på att sluta illa för Sveriges del. Men det där berodde ju väldigt hög grad på att de allierade ansåg att Sverige inte var så strikt neutrala som vi utgav oss för att vara. Hjalmar Hammarskjöld, som ju var statsminister på den tiden, var ju folkrättsjurist. Han kunde de här sakerna. Men ändå så la man ut de här minerna i Öresund, och det ledde till att engelsmännen behöll alltså mattransporter i sina hamnar. Så att där uppstår den här bilden. Jag har känsla att den här bilden vi har av Sverige som neutralt för sin egen skull på något sätt, är neutralt fast inte riktigt, att det är en bild som är äldre än andra världskriget. Jag tror att man ser den redan under första världskriget. Vad säger du om det?
Ja, delvis så tror jag du har det rätt, för det som första världskriget är väldigt intressant på så sätt att det börjar som ett amoraliskt krig, alltså det är som ett stormaktskrig där det moraliska inte riktigt blir närvarande, men det omvandlas till ett rättfärdigt krig. Sen kan vi fråga, när är det? Är det 1916 eller 1917? Men det här är faktiskt väldigt viktigt, inte minst för USAs politik. Ja, för USA är nästan 3 år neutralt. Ja. Och sen i början av 1917 så bestämmer de sig att gå in i krig, och då är argumentet att nu är det krig. Vad tyskarna gör det är kriget mot mänskligheten. Då talar jag alltså om ubåtskriget. Så jag skulle nog säga att det är inte bara Sverige, utan hela första världskriget blir mycket mer moraliskt. Mm. Och just det kan också ganska intressant argument för, som stödjer det du säger internationellt sett. Att när man sen grundar Nationernas förbund, så hoppar alla neutraler på tåget och blir medlemmar och säger nej, men neutralitet är inte möjligt. Vi kan inte vara neutrala. Vi måste satsa på kollektiv säkerhet, och det enda sättet att nå kollektiv säkerhet är Nationernas förbund. Och då man tror på det. Inte minst Schweiz till exempel, den klassiska neutralen. Som ni vet, det tog för Schweiz väldigt lång tid att vara medlem i Förenta Nationerna. Men de hoppar på direkt när det gäller Nationernas förbund.
Men utifrån svenska perspektivet så ser man en väldigt stark förändring med finska vinterkriget 1939. Alltså december 1939. När andra världskriget bryter ut, så det är ingen större moraldebatt i Sverige, utan det är liksom man kurar ihop sig och nu ska stormakterna kriga igen, och så anfaller Sovjetunionen Finland. Och det blir en sån enorm moralisk debatt i Sverige. Så Sverige kokar ju av moral, och man är då väldigt, väldigt kritisk mot neutraliteten. Och Sverige förklarar sig faktiskt inte neutralt i det där kriget heller, utan Sverige förklarar sig för icke-krigförande. Mm. Det vill säga man är på Finlands sida, men inte med reguljär svensk trupp i alla fall. Och då får vi samlingsregering till exempel. Då måste man liksom hantera den här enorma moraliska konvulsionen som är folklig. Och när jag läste källmaterial så ser man att statseliten förstår inte riktigt vad som händer i folket. Vad är det här för moralisk kokan? Man har sådana här upproriska möten på Hötorget i konserthuset, och opinionen kokar att nu måste vi stötta Finland. Och det är ju då antineutralitet. Mm. Man menar att nu kan vi inte vara neutrala när lilla finnarna bodde folket där. Mm. Och sedan så kommer ju då midsommarkrisen 1941, när Tyskland anfaller Sovjetunionen, Tyskland och Finland för övrigt. Och då blir det liksom också, den är ju mycket mindre folklig, men det är ändå en väldigt skarp tyskvänlig opinion mot neutraliteten. Han menar att nu kan vi inte stå neutrala här i ödeskampen mot våra arvsfiende öster, utan nu måste vi gå med tyskarna framåt i korståget mot bolsjevismen. Och det är ju också så antineutralitet, att neutralitet är omoraliskt, för vi måste gå med tyskarna framåt, för Sovjetunionen representerar ondskan på jorden. Men sedan finns ju liksom den antinazistiska opinionen också, som blir väldigt stark med händelser i Norge 1942, när tyska fackföreningsledare avrättas och så vidare. Så menar liksom att det här är, nu kan vi inte vara neutrala längre, vi måste, deras blod förpliktar, är LOs officiella uttalande 1942. Och sedan kommer en till sådan moralisk konvention, det är ju förintelsen. Mm. Det gör en opinionsundersökning i slutet av 42, vilket är den starkaste frågan. Vad är det viktiga som har hänt i kriget under 1942? Och då har vi Midway och vi har liksom Nordafrika eller Alamein och allting att välja på. Men då menar svenskarna att det är förintelsen.
Det är alltså deportationen av de norska judarna.
Så vi ser liksom en rad av moraliska ställningstaganden som är väldigt folkliga och väldigt kraftiga opinioner, och samtliga riktar sig mot neutraliteten som då anses så omoralisk. Mm. Så varför avskaffar Sverige inte neutraliteten om den är så omoralisk?
För samtidigt är det realistisk politik. Man uppfattar det som realistisk. Alltså nu talar vi om lite olika arenor för neutralitet. Ja. Det tycker jag också är viktigt när vi diskuterar neutralitet att ta upp. För neutralitet är en del av identiteten, den nationella identiteten. Så det är någonting som förknippas helt enkelt med att vara svensk eller att vara schweizare. Inte med dansk idag eller holländare. Men sen har vi ekonomin, ja, ekonomiska intressen och behovet att till exempel skaffa försäljning till Sverige. Och ja, när Ola nämnde det här med krisen under första världskriget, så det funkade faktiskt mycket bättre under andra världskriget när det gäller just försäljning. Och sen en aspekt som vi inte alls nämnde än så länge är att neutralitet är också satsning på vapen. Den väpnade neutraliteten. Att vara neutral betyder inte bara liksom att lägga sig platt för stormakterna eller lita på jurister. För vissa länder innebär det också satsa väldigt mycket på vapen. Ja.
Som Sverige.
Som Sverige, ja. Och sen, det är ganska intressant, här kan vi se väldigt tydligt skillnad mellan de här garanterade neutralerna i början, som Schweiz eller Belgien. Och sen de neutraler som satsar själva medvetet på sin neutralitet, exempelvis under andra världskriget eller efter kriget. Man satsar verkligen på att ha så pass stark försvarsförmåga att det blir väldigt kostsam för den stormakt som möjligen kan attackera att ta sig an neutralen.
Nu får du inte ducka frågan, Ola. Nu får du inte passa den vidare till Leo här. För nu vill jag höra Sveriges neutralitet under andra världskriget, som är ständigt diskuterat. Ja. Vi läste en artikel bara igår eller vad det var om Sveriges neutralitet under andra världskriget. Skulle du liksom kunna, du har ju jobbat så länge med det här. Skulle du liksom, och vi har pratat om det många gånger, du och jag. Det var väl lite grann så vår vänskap började 2006, var det inte det?
Vi började snacka om de här sakerna efter att du hade skrivit en bok om det, ja. Mm.
Sverige, neutraliteten under andra världskriget.
Jag kan säga så mycket som att jag vill gärna ha Leos kommentar
sen. Ja, men nu kommer det undan.
Jag börjar med min egen hållning. Ja. Mm. Jag tänker så här att det finns en populär föreställning om att Sverige i något läge skulle kunna hoppat på tåget och göra gemensam sak med de allierade, vilket hade varit rätt ur vår moraliska synvinkel naturligtvis, när man sitter med facit på hand. Jag tror ju att det hade egentligen aldrig varit militärt möjligt i någon mening. Alltså därför att, som du själv brukar påpeka, Henrik, så att långt in på 1941 och 42 så har Tyskland i princip vunnit kriget. Alltså de har en väldig övermakt, och det har de ända tills USA kommer in i kriget. Och just i detta läge att föreställa sig att Sverige som omringad egentligen, isolerad neutral stat, skulle gjort gemensam sak med ett Storbritannien som också är inringat vid samma tid är ganska orealistiskt. Så jag tror att ur mitt perspektiv sett, och det här jag gärna har, vad Leo har att säga om den saken, det är just att den svenska neutraliteten här är i väldigt hög grad en fråga om att hålla Sverige utanför kriget på Tysklands sida. För det som du själv påpekade, så finns det ju sådana ögonblick när överbefälhavaren till exempel uppvaktar regeringen inför operation Barbarossa och säger, ska vi inte gå med Tyskland och Finland ändå när vi har så mycket att vinna på detta? Så att ur mina ögon, mitt perspektiv, så ser det alltså ut som att Per Albin Hansson spelar mycket skickligt med att skapa en samlingsregering, hålla alla in i tältet så att säga, och därigenom motverka en opinion som vill dra in Sverige i kriget på Tysklands sida. Och jag ser redan nu att du ser skeptisk ut, så varsågod.
Ja, vänta, jag ska bara inflika en sak. Churchill säger, jag tror att det är 1944 som säger hon, Churchill, att de neutrala måste tvingas att lida efter kriget. Som det ska bli det pris de betalade för att de stod utanför ödeskampen mot Hitler. De neutrala ska tvingas lida efter kriget, ekonomiskt inte minst. Och så blir det ju inte, utan Sverige går in efter krigstiden oerhört rikt och sådär. Men där har vi liksom ena moraliska sidan då. De neutrala måste tvingas lida för att de inte hjälpte oss britter i ödeskampen när vi stod ensamma och så vidare. Varsågod, Leos.
Nej, jag tänkte på... Igen alltså, när vi talar om att ta ställning, neutral ställning som politiker och som journalist inom opinionen. Det handlar om väldigt olika saker.
Ja,
det handlar just om det realpolitik och det moraliskt rätta. Mm. Och det kan bli olika saker helt enkelt. Sen när Henrik tog upp det här med att de neutrala ska lida för vad de gjort, eller de inte tagit tillräckligt stark ställning under kriget. Det som hände efter andra världskriget ganska snabbt är att vi får en ny stormaktskrig, fast kalla kriget. Och då blir plötsligt neutralitet en tillgång. Ja. För då kan Sverige stanna mellan. Ja. Det tycker jag också är rätt viktigt att lyfta fram, att Sverige i sambandet med kalla kriget förflyttas mycket mer till en konfliktzon än den var sig under 1800-talet eller under första världskriget. Och det är annorlunda. Ja.
Om jag får bara kommentera helt kort, så du talar om skillnaden mellan det journalistiska och det politiska, eller politikerns perspektiv. Man brukar ju säga om två av de kanske psykologiskt intressantaste personerna, aktörerna i Sverige under världskriget, nämligen Torgny Segerstedt och Per Albin Hansson. Mm. Att Torgny Segerstedt brydde sig bara om vad som var rätt, medan Per Albin Hansson brydde sig bara om vad som var möjligt. Ja, och det är de bägge perspektiven vi har här.
Mm.
Och då kommer jag in på det här liksom, realism kontra idealism.
Mm.
Och om man då tar den här nutida debatten med erfarenheten av kalla kriget bakom sig, och det liksom, vi pratar ju mycket om neutraliteten av kalla kriget, och det sägs ju liksom att Sverige var neutralt enbart till landet, i själva verket så spelar man under täcket med NATO. Och det förespeglar ju liksom att det här med neutraliteten av kalla kriget skulle varit något moraliskt ställningstagande. Men som historiker så skulle jag nog tro att du håller med mig om att man säger att det här handlade om säkerhetspolitik. Och det var också en säkerhetspolitik som gynnade världen under kalla kriget, eftersom Sverige liksom, den här långa tarmen av halva Europa nästan, eller vad det är, avdramatiserades. Så här, där var det liksom lugnt och man kunde mötas på andra ställen istället. Men nu har vi återigen då en diskussion om neutraliteten i Sverige. En diskussion som påminner om andra världskriget på det sättet att nu är liksom neutraliteten på allvar ifrågasatt på ett annat sätt än vad det har varit liksom under Erlander och Palmeran och så vidare. Och då menar man liksom att neutralitet idag vore omoraliskt. Att inte ta ställning i dagens krig mot terrorismen och hotet från en eller andra stormakten och så vidare gör att Sverige borde gå med i NATO helt enkelt. Och så har man då problem eftersom en ledande makt inom NATO leds av en president som inte är speciellt populär, som märker vara knäpp i huvudet. Sådär. Men det är liksom den ena sidan. Men opinionen för neutralitet skulle jag påstå har blivit ganska tyst de senaste 10 åren. Det är inte så ofta som man hör ledande opinionsbilder gå ut och dra liksom en lans för neutraliteten. Du avslutar din bok, Leos, med att diskutera neutraliteten idag och i framtiden. Vad är dina tankar i frågan?
Alltså, jag tycker framförallt vi lever i en tid då den internationella ordningen ifrågasätts. Och det gäller dels kanske Förenta Nationernas roll. Men jag skulle nog säga att just Förenta Nationerna är ändå inte så ifrågasatta som andra former av internationellt samarbete, till exempel Europeiska unionen, eller varför inte ta NATO. Ja. Och i sånt läge så tycker jag att neutralitet kan vara faktiskt väldigt rationellt politik. Ja. om vi går tillbaka till 20-talet eller 30-talet, så vi kan säga att Nationernas förbund fungerade relativt väl under 20-talet. Därför att den internationella ordningen fungerade. Men sen, som bekant, från början av 30-talet så började det krackelera. Och ordningen liksom föll samman. Och då tycker jag att neutral politik helt enkelt blev igen mer rationellt. Ja. Jag tycker att det här är en ganska stark argument för neutralitet idag. Att vi inte riktigt vet vad NATO är om ett antal år. Ja.
Det är väl en väldigt tydlig linje i den utrikespolitik som den nuvarande regeringen försöker föra, att man just försöker försvara den internationella rättsordningen i världen.
Precis. Ja.
Men varför, Ola, varför ser vi så sällan så starka, profilerade opinionsbilder som idag liksom skriver stora debattartiklar om att vi ska vara heja neutraliteten? Varför har neutralitetssidan i svensk debatt blivit relativt tyst, om man ser ganska många starka opinionsbilder säger att vi måste gå med i NATO, det är orealistiskt att stå utanför NATO?
Så jag tycker det som Leo säger är väldigt intressant, att den här självbilden av att vara neutral är så mycket längre än hela 1900-talet, alltså både ett land som Sverige och ett land som Schweiz. Så dels kan man väl säga att det där har en väldigt djup förankring i väldigt breda folklager. Men sen tänker jag så här, och återigen så vill jag bolla över till dig, Leo, så får en kommentar. Jag tänker att efter egentligen murens fall 1989-1990 och före 11 september 2001, så är det som att det finns ett ögonblick när idén om den här möjligheten av en juridisk världsordning som anknyter då till 1800-talets vackraste idéer plötsligt blir det möjlig.
Det är en
glänta i tiden, va, när man plötsligt börjar tro på de här sakerna igen. Mm. Vilket krossas, som jag förstår det, alltså, både av terrorattentatet den 11 september men också på Bush-administrationens reaktion på detta.
Jag tror att du citerar George W. Bush som säger att den som inte är med oss är emot oss. Det finns ingen neutralitet där.
Precis, att man går tillbaka till retoriken av totalt krig.
Medeltiden.
Eller korstågskrig.
Ja, det är just ett väldigt olyckligt val han gör när han kallar deras krig för
korståg. Men han får gehör. Den här tanken slår igenom.
Alltså, man kan säga att när det gäller världsordningen efter 1989, så ett av de förslagen som fick faktiskt ganska stark stöd var också ett försök att neutralisera den del av gamla Östeuropa som det gick inte av olika skäl, men tycker jag det hänger samman också. Eller? Det finns ingen motsättning mellan det du säger om den här 10-årsperioden liksom, där vi hade faktiskt möjlighet att få en fungerande, rättsligt fungerande världsordning. Ja.
Så jag tänker just att det som du ser, Henrik, som du talar om bristen på försvar för neutraliteten, är att man är lite punch drunk efter det här.
Ja.
Men baksmälla efter den här förhoppningen, va, som ändå ligger bara.
Ständigt dessa förhoppningar som dyker upp och försvinner i världshistorien. Mm. Vår tid börjar väl ta slut där lite grann. Jag har på en timme ungefär och pratat. Leos, du ville säga några avslutande ord?
Avslutningsvis tänkte bara egentligen tillägga något till detta. Jag tror att en förklaring varför det här med neutralitet blir så mycket svårare ta på allvar är Europeiska unionen. Helt enkelt att Sverige är idag så pass självklar del av Europeiska unionen att det är väldigt svårt att tala om neutralitet. Och att det finns starkt behov också att försvara Europeiska unionen som en lösning, inte minst nu i Brexit-tider. Ja, det är liksom, vi känner att vi måste stödja den här institutionen, den här organisationen. Och där går det inte riktigt att argumentera för neutralitet. Det var, jag menar, frågan om det går att vara medlem i Europeiska unionen och behålla neutralitet, det har varit fråga liksom inte bara för Sverige utan också för Irland och Österrike. Ja, för många är omedlemmar.
Väldigt spännande och kanske lite obehaglig tanke i det sammanhanget är ju då att just tilltron till det här att binda stater i gemensamma lösningar som förhindrar konflikter också blir ett argument mot neutraliteten. Där har vi en modern paradox skulle jag säga som du sätter fingret på.
Kommer jag tänka på Sagan om ringen som är en sån här stor, underskattad hegemoni i västvärlden skulle jag säga, där kung Denethor, den som då ska försöka vara neutral, Rohans kung, är tillsagd av Aragorn som är den stora hjälten, och att war is already upon you, whether you like it or not. Det vill säga, det krig som vi utkämpar mot ondskan. Om vi förlorar det så även du förlorar det. Jag tycker det här sätter punkten på problemet med neutraliteten. Om vi tittar på Sverige under andra världskriget, som jag ju har på mest, så är det liksom en fantastisk tillgång för både de allierade och axelmakterna, som är ganska uppskattade bägge sidor, trots vad Churchill sen säger, att här finns ett stort område där man kan liksom mötas lite smyg så där, man vill prata med fienden, och inte minst så finns det ju en plats dit flyktingar kan fly. Och det är liksom en tillgång att det neutrala Sverige ligger där, men problemet är att det finns ju ingen gloria i detta efter krigsslutet. Man kan ju liksom inte hålla fram de egna krigshjältarna och den insats vi gjorde och det lidande och vi stred och dog för frihet. Det finns ingen ära att skriva historien om den stat som har varit neutralt. Men för den stackars flykting som kom dit ifrån ett krigsdrabbat land, så var det ändå ganska trevligt att ha det här utrymmet. Därmed så sätter jag punkt för det här samtalet idag. Tyckte du att det gick, Ola? Gick det bra?
Som alltid när man kommer in på intressanta saker att tala om en intressant bok, så är tiden ungefär åtminstone hälften för kort.
Tack så hemskt mycket, professor Lars Müller, och tack framförallt till, eller framförallt, förlåt, tack även till Beppo som låter oss sitta här och prata i deras fantastiskt fina studio, dessutom utrustat med helt nytt, jättefint bord. Du har lyssnat på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.